Hej och välkomna till det första avsnittet utav dagens juridikpodden där vi ska diskutera aktuella rättsfrågor, juridik, lagstiftning. Till vänster om mig sitter Erik Tagesson som är redaktionschef på Dagens Juridik. Hur har dagen varit?
Jo tack, so far so good. Kämpa med ett ryggskott som håller på att ge med sig, men annars mycket bra.
Det är ålder som tar ut sin rätt. Till höger om mig sitter William Eriksson, redaktör här på Dagens Juridik och dessutom producent för den här podden. Hur ser ditt liv ut?
Det ser bra ut. Inget ryggskott och jag tränar och håller mig frisk och spänstig i största möjliga mån.
Ungdomlig som du är. Själv heter jag Stefan Wahlberg och är chefredaktör för Dagens Juridik. Jag mår också efter omständigheterna bra, trots ålder. I veckan som gick så beslutade riksdagen att uppdra till regeringen att utreda så kallade kronvittnen och även anonyma vittnen i svenska rättegångar. Lite främmande fågel får man säga. Erik Tagesson?
Ja, till att börja med för de som inte vet vad kronvittnen är så handlar det om personer som har begått brott som då erbjuds strafflindring gentemot att de vittnar mot medbrottslingar eller berättar saker som kan medverka till att det här brottet klaras upp. Och jag ställer mig skeptisk till det här. Jag har oerhört svårt att se, det här skulle bli ett incitament för personer att beljuga andra för att själv komma lindra undan. Och sen tycker jag ändå att rättsordningen är att don't do the crime if you can't do the time. Alltså, man ska sitta av vad lagstiftaren har sagt att ett brott är värt. Mm. Det är nog min grundinställning.
William Eriksson?
Nej, jag tycker kanske att vi har ju inte den rättsordningen i Sverige på det sättet och vi har inte haft det. Och jag tycker inte att det är en förändring vad gäller detta är nödvändigt överhuvudtaget faktiskt. Jag förstår inte riktigt poängen med det här.
Alltså poängen som framförs ifrån politiskt håll för att få upp det här är naturligtvis att man ska begränsa den grova organiserade brottslighetens framfart som man brukar kalla de här så kallade gängen för. Och riksdagen skriver här att man vill att rättegången ska kunna genomföras i Sverige på ett effektivt och rättssäkert sätt. Men att det också är viktigt att vittnen ska våga vittna. Och det här är ju för sig i grund och botten en grundpelare i en rättsstat. Hur viktigt är det då egentligen att de här vittnena i de här sammanhangen inte kanske kommer att vittna om de inte får möjlighet till anonymitet? Vad säger du, Ville?
Jo, men det är jätteviktigt att folk vittnar och sådär. Men jag reagerar också på när jag läser bland annat justitieutskottets åsikt i frågan angående de här motionerna som har skrivits i ämnet. Att det är det här ständiga tjatet om den organiserade brottsligheten som förvisso är utbredd och stor och kanske växer sig allt större, men det är liksom alltid den brottstypen som får fokus i media och även av riksdagsledamöter och regering och så vidare, och jag undrar om det är alltid den man ska prioriteras.
Ja, sen är det också, det är ju två delar i det här. Dels är det ju skyddade vittnen eller anonyma vittnen och kronvittnen, och jag är väl mer åtminstone positiv till skyddade vittnen, att man ska kunna vittna anonymt. Sen formerna för det och hur det ska gå till, men att allmänhet som blir vittnen till allvarlig brottslighet som då kanske handlar om gäng eller organiserad brottslighet, att de ska våga vittna och göra det under liksom en kontrollerad anonymitet för att man ska kunna lagföra de här personerna, det tycker jag känns som ett rimliga alternativ än att personer som begår allvarliga brott ska komma lindriga undan genom att tjalla.
Ja, alltså ett problem i det här sammanhanget är givetvis att en människa som står åtalad för brott har rätt att veta vem det är som framför både anklagelser om brottet mot personen i fråga men också vem som då till exempel vittnar och styrker den anklagelsen. Och om man då inte kan kontrollera vem den här människan är, om han eller hon har ett intresse av att kanske ljuga i vittnesbåset, om han eller hon har tidigare dömts för till exempel mened, om han eller hon på ett eller annat sätt står nära den tilltalade och så vidare, där man inte har möjlighet att kontrollera det här och kontrollera bakgrunden på vem är det egentligen som vittnar mot mig, då hamnar man ju i nästan limbosituation rättssäkerhetsmässigt.
Och där är ju frågan, finns det någon möjlighet att göra det här så att domstolen, åklagaren och kanske till och med försvararen får reda på vem är det här vittnet, men den tilltalade hålls utanför. Är det genomförbart?
Men hur ska man som vittne kunna lita på att de uppgifterna man lämnar till en försvarare inte kommer dennes klient till?
Nej, det är väl en fråga för samfundet snarare. Så att, kan vi liksom förvänta oss att advokater som är med i samfundet kan hålla en sån sekretess?
Nej, dessutom så är det står ju helt i strid med advokatetiken, att advokaten ska nitiskt och redligt tillvarata klientens intressen och inte ha några hemligheter för sin klient. Så att det tror jag är uteslutet att försvaret ens skulle få reda på vem vittnet egentligen är utan att ha möjlighet att vidarebefordra den informationen till sin klient. Vi har faktiskt idag en möjlighet till då så kallade anonyma vittnen, och det är när poliser i svensk domstol vittnar under så kallade kvalificerade skyddsidentiteter, och det här infördes för ett antal år sedan under ganska starka protester från rättssäkerhetsivrare. Det vill säga en polis som har infiltrerat ett kriminellt gäng och sen måste vittna får alltså kalla sig för Kalle Karlsson, trots att han inte heter det, i vittnesbåset, men måste då också upplysa om att detta är en så kallad kvalificerad skyddsidentitet. Och här har man då hittills inte sett några i och för sig större praktiska problem, men det är också ingenting som har egentligen undersökts på djupet. Så vi har liksom redan bollen i rullning. Men om vi går tillbaka, Ville, till de här kronvittnena, att så att säga köpa sig strafflindring för att tjalla. Hur rimmar det med, du som är rättssociolog i botten, hur rimmar det med den synen på situationen?
Jag tycker det rimmar dåligt med min personliga syn på liksom hur ett rättssystem ska se ut överhuvudtaget. Jag tycker att det är väldigt märkligt att man ska kunna köpa sig, och då, låt säga för exempel 2 års fängelse, kortare strafftid genom att tjalla på någon annan som har deltagit i den brottsliga aktiviteten. Jag tycker det känns jättekonstigt.
Alltså. Och det medför ju också följdproblem. Tjallare står inte särskilt högt i kurs, och det gäller ju till början med, ska den här personen avtjäna, om än ett kortare fängelsestraff, så ett fängelsestraff, ska den här personen då sitta isolerad under hela fängelsetiden, och när personen kommer ut ska vi då ha skyddsprogram, den här personen får leva på hemlig ort och få ny identitet, och vilka kostnader är det för samhället för att skydda någon som faktiskt har begått allvarliga brott själv.
Men det är inte svårt att se syftet med de här förslagen, men det är svårt för mig att se genomförandet av de här förslagen.
Det kommer säkert bli många turer i det här, och regeringen ska alltså på uppdrag av riksdagen nu utreda detta, och det ligger nog ganska långt fram i tiden, och det ska remisshanteras och det ska prövas av bland annat lagrådet innan det här ens kan bli en proposition och så vidare. Detta om kronvittnen och anonyma vittnen. En annan sak som i veckan beslutades av riksdagen inom vårt område rör så kallad bevistalan, det vill säga barn som under 15 år anklagas för grova brott och inte kan åtalas. I samma anda som när det gällde kronvittnen, anonyma vittnen, så beslutade riksdagen att regeringen ska utreda detta och se om man kan få till en lagändring så att det här kan användas oftare. Varför är det här viktigt, Ville?
Jag tycker att det är viktigt för att man, även om man är ett barn, ska få sin skuld eller oskuld prövad i någonting som liknar en rättegång. Det är ju inte en rättegång på det, så det liknar åtminstone en rättegång. Det tycker jag är viktigt för att man både kan rentvå någon som inte har begått ett brott i ljuset av till exempel Kevin-brödernas fall. Och även andra fall där man liksom i efterhand kan komma och intressera sig för skuldfrågan, huruvida någon faktiskt har gjort sig skyldig till brott eller inte som barn.
Jag håller med precis. Det här är väl väldigt viktigt, och du nämner Kevin-bröderna, och det finns flera andra uppmärksammade fall. Vi har ju dom här när som helst på ärendet i Huskvarna, den här EU-migranten Grika. Där man förde bevistalan mot en 14-årig pojke som då misstänktes för mord. Men i den här bevistalan friades från uppsåtligt dödande åtminstone. Väl dömdes eller ansågs skyldig till grov misshandel. Och det ska ju prövas nu av hovrätten. Men man ska ju inte glömma att genom det här, precis som du säger, så kan man ju fria också. Och därmed fortsätta att fokusera på en annan gärningsperson. Som i brödet med Kevin, var det någon annan än de här bröderna som tog Kevins liv? I så fall har ju den personen gått fri i alla år. Och det är ju väldigt viktigt att det prövas. Nu är det ju så att media, både vad gäller Kevin och det så kallade Hovsjöärdet, saxbordet, så är det medias granskning som har fått åklagare att ta upp de här igen och sedan komma fram till att nej, det fanns inte tillräcklig bevisning för att påstå att de här barnen är de som har gjort sig skyldiga till det.
Mm. Jag kanske ska säga att det här är väldigt, väldigt ovanligt. Det här handlar om de allra grövsta brotten. Det är betydligt vanligare att man då inleder en så kallad paragraf 31-utredning enligt lagen om unga lagöverträdare, där man då tar tag i den här typen av frågor. Och då är det i de allra, allra vanligaste fallen barn under 15 år som kan misstänkas ha begått brott av typen skadegörelse, misshandel och liknande. Men att det rör de här allra grövsta brotten är extremt ovanligt.
Ja, det är en handfull gånger på 50 år i där någonstans.
Jag tänkte precis säga det. Varför tror ni att det används så lite under de här 50 åren som möjligheten har funnits?
Jag tror att det beror på att man har haft en väldigt låg kännedom om att möjligheten ens existerar. Dessutom är det ett krav att det ska vara socialtjänsten i kommunen eller socialstyrelsen eller föräldrarna som kräver att det ska väckas en bevistalan emot barnet. Och åklagaren får alltså inte göra det här på eget bevåg. Däremot ska åklagaren pröva själv om det finns tillräckliga skäl för att väcka en bevistalan om till exempel socialtjänsten anser att det ska ske. Och det visar ju då en undersökning som är gjord ganska nyligen att väldigt låg medvetandegrad om att de här möjligheterna ens finns. Och det innebär att har polisen sagt att den här pojken eller flickan under 15 år anser vi vara skyldiga till det här brottet, så kommer han eller hon att för resten av livet stämplas som skyldiga och har inte då samma rättigheter som en vuxen människa har av att få sin sak prövad av en oavhängig domstol. Och det är där som till och med barnombudsmannen idag har gått ut och krävt att åklagaren ska få ett ensamt beslut, ensam kunna besluta om att väcka en bevistalan emot barn och att socialtjänstens begäran då till exempel inte ska begäras.
Det kan väl ge någonting också, tänker jag, för målsäganden i målet och dennes familj, att man faktiskt får en ordentlig prövning av den misstänktes skuld.
Ja, självklart. Alltså, det är väl, precis som Stefan säger, en rimlig ordning att det här är ett åklagarbeslut. Precis som det är i en åtalsfråga med en överårig. De leder ju den här förundersökningen, har att värdera bevisningen och ser då till att den blir prövad. Att socialtjänsten skulle göra den typen av faktiskt juridiska bedömningar tycker jag är orimligt.
Det här bottar i att man även enligt då den här lagen om unga lagöverträdare har en ambition om att inte straffa barn, utan om att en utredning beträffande anklagelse om brott mot barn ska göras för barnets bästa, för att se om barnet är i behov av till exempel vissa vårdinsatser eller till och med omhändertagande i socialt svåra fall. Va? Och sannolikt så har det här speglat sig hela vägen till då den allra yttersta konsekvensen av anklagelse om brott mot barn, nämligen bevistalan. Att man så att säga ser det inte som ett åtal i den klassiska meningen som åklagaren förfogar över, utan snarare som en del i någon form av utredning, vårdinsats om barnets behov av fortsatta samhällsinsatser. Vad ska jag säga?
Jo, men med facit i hand, Kevinbröderna, Hovsjöärendet och för den delen Huskvarna, nu vet vi inte hur det slutar än, så finns det ju ett behov av det här.
Men kan inte det här GIKA-fallet då, om vi kallar det för det, verkar ju som att det behövs praxis på det här området. Att det kanske kan bli ett bra fall att luta sig mot här för framtida användning av det här. Om det nu inte skulle bli så att man gör om det här systemet som då riksdagen har röstat för en utredning på.
Ja, men det är ju förhoppningen naturligtvis. Och också att den här typen av fall som Huskvarna och GIKA-ärendet höjer medvetandegraden hos socialtjänst och socialnämnder runt om i landet att det här är någonting, en möjlighet som finns.
GIKA-fallet visar ju också på det problem som kan uppkomma när en straffmyndig person står åtalad och därutöver finns en icke-straffmyndig person som då kan misstänkas vara delaktig i det här, därför att helt enkelt kunna utreda vem som har gjort vad när det har varit minst två inblandade personer i brottet kräver att man ibland kan gå till botten med av bevisskäl. Jag skulle inte vilja vara den som satt åtalad för ett brott där en minderårig samtidigt inte så att säga, kunde prövas för samma gärning om jag påstod att den minderåriga var den som låt säga, stack kniven i i en annan människa. Det finns alltså en rättssäkerhetsaspekt även för den straffmyndige i den här typen av ärenden.
Ja, självklart.
Helt klart, va. Och sist men inte minst så ska man ju ha klart för sig att barnet kan ju inte själv förstå konsekvenserna för resten av sitt liv utav att ha en, om vi kallar det då, stämpling eller stigmatisering på sig om att du, när du var under 15 år, begick till exempel ett mord eller en grov våldtäkt eller vad det nu må vara. Det viktigaste i det här är att säga också att oavsett om man då bedöms vara skyldig efter en bevistalan så är det ingenting som leder till att man kan straffas i den klassiska brottsbalksmässiga meningen, utan det handlar snarare om vårdinsatser i så fall. Va? En annan sak som har varit på tapeten som också rör minderåriga fast ur ett annat perspektiv, nämligen som målsäganden nyligen rör grova barnvåldtäkter och det fall där Högsta domstolen nyligen skärpte straffet mot en man som då under en femårsperiod hade utsatt en ung flicka för 100 grova våldtäkter. Det här väckte stor uppmärksamhet eftersom riksåklagaren krävde maxstraffet på 14 års fängelse medan hovrätten då bara ansåg att den här personen skulle ha 9 års fängelse. Högsta domstolen höjde straffet till 12 års fängelse men ansåg inte att det var tillräckligt med 100 grova barnvåldtäkter för att få maxstraffet 14 års fängelse. Vad säger du, Erik?
Ja, det här, som du säger, det har varit omskrivet och diskuterat men kanske inte i den utsträckningen som jag hade förväntat mig. Här tycker jag att HD hade en alldeles ypperlig möjlighet att sätta, ge ett predikat på att säga att 100 grova barnvåldtäkter, det är så att säga fullt tillräckligt, det ryms, eller så att säga maxstraffet ryms i det här. Så att man hade gott kunnat döma ut de 14 som finns, tycker jag. Att det hade varit rimligt. Jag har svårt att se vad som annars ska krävas för att nå maxstraffet.
Det är den frågan det väcker. Vad behöver man göra för att få maxstraff egentligen? Om det inte räcker med 100 grova barnvåldtäkter för att få maxstraff, vad är det då, Stefan Wahlberg, som krävs för att få maxstraffet?
Jag ställer mig också den frågan naturligtvis. Alltså, skulle HD gett maxstraff för 200 grova barnvåldtäkter, för 500 grova barnvåldtäkter, för 1000 grova barnvåldtäkter? Vi har alltså ett straffminimum i dagens lagstiftning på grov våldtäkt mot barn som är 5 års fängelse. Det är ett straffminimum. När den här mannen begick sina brott så var det 4 års fängelse, man alltså skärpt straffet sedan dess. Maxstraffet är 10 år för en gärning. Och då ska vi vara klart för oss att det här handlar då just om grova våldtäkter mot barn. Det är inte den så kallade normalgraden, om man nu får göra indelningar av och graderingar i helvetet, utan det här är som man från både åklagarhåll och domstolshåll kallar återkommande systematiska råa gärningar med hänsynslöshet som alltså är på den nivån att den når upp till grov våldtäkt. Och då kan man verkligen fråga sig varför ska vi ha ett maxstraff på 14 års fängelse om 100 stycken sådana brott i sig bara ger 12 års fängelse enligt Högsta domstolen. Det är något svårt att följa det här, och man ska också ha klart för sig att straffmätning är kanske den mest politiska delen utav juridiken som finns, i varje fall utav straffrätten, va? Därför att man kan så att säga varken ha rätt eller fel där, utan man kan bara ha en åsikt om vad ska det kosta att begå grova brott. Vad tror du här skickar för signaler, Erik?
Jag tror att allmänheten, om vi får kalla det så, tycker att det här är väldigt upprörande att så här grov brottslighet i den här mängden inte når upp till maxstraff. Det väcker ju också frågan kring vad har vi för straff generellt för den här typen av brott. För HD skriver i sin dom att med då gällande lagstiftning så var det inget av de här enskilda grova barnvåldtäkterna som hade ett straffvärde som kom upp till 5 år. Och redan där tror jag att folk tycker att det är stötande, alltså att man ska kunna sexuellt våldföra sig på ett barn i beroendeställning, det är systematiskt, det här barnet har ingen möjlighet att värja sig, och att det inte då kostar mer än 5 års fängelse och en 2/3 frigivning på det. Att det är rätt låga straffskalor med tanke på brottets allvarlighet.
Nej, men jag tänkte på det, vi läser ju mycket domar här på redaktionen och det är dagligdags läser vi domar och ofta kanske man reagerar att man tycker någonting är strängt eller att man känner själv att man har en avvikande uppfattning gentemot vad man tror att en läsare som bara läser en enstaka artikel då om ett brott har om straffvärdet. Men när jag läste den här domen samma dag som den kom så reagerade jag ganska starkt faktiskt på att detta inte räckte till ett maxstraff. Det måste jag ändå säga att det förvånade mig.
Jag tycker det är intressant att när man träffar så kallade vanliga människor, alltså utanför juridikens värld, så är det väldigt, väldigt många. Och då pratar jag om alltså, i övrigt välutbildade och pålästa personer, kanske inte just på juridikens område, som tror att vi har ett så kallat kumulativt system i Sverige som man till exempel har i USA. Det vill säga att varje enskilt brott har ett visst straffvärde och de brott man begår blir så att säga adderade tillsammans och så får man då ett straff utifrån varje enskilt brott. Medan vi i Sverige då har ett system med straffrabatt som innebär att begår fler brott så får du billigare påföljder. Det är så kallad mängdrabatt skulle man också kunna kalla det för. Va? Och det här är en rent pedagogisk väldigt svår fråga tycker jag att förklara. Jag har alltså stött på människor som på fullt allvar ifrågasätter det faktum som jag då förklarar. Nej, men man får inte i Sverige döma människor utifrån att de har begått x antal brott med det och det straffvärdet och bara addera ihop det. Så att det är uppenbarligen svårt för vanliga människor att så att säga, förstå sig på. Varför ska den här mannens sista 90 grova barnvåldtäkter inom citationstecken kosta ingenting?
Ja, men, jo, men, och där finns det ju någon form av rimlighet i den invändningen ändå. Om de här fallen, nu är det 100 fall av grov våldtäkt, det är naturligtvis extremt. Men om de hade åtalats enskilt, ett och ett, ja, då hade man ju så att säga kunnat... Då hade han ju fått sitta av 5 år, så prövar vi ett nytt. Och sitta av 5 år, så prövar vi ett nytt. Men nu när man prövar alla de här tillsammans så kan det högst bli 14 år och det stannar vid 12. Och vi ska också säga det, alltså, det här ärendet handlar ju om, det skriver ju HD, att det har pågått under 5 års tid. Det är en flicka som är 9 år när de här övergreppen börjar. Och man uttrycker också att det har varit systematiskt och hon har varit i en skyddslöst, närmast tvångsliknande situation där hon inte haft möjlighet att undgå övergreppen. Det är ju starka skrivningar och ändå så stannar vi vid 12.
Ja, men det är ju frågan aktualiseras ju också vem det är som då, om man nu tycker att det här är fel, vem är det som ska få skulden? Är det Högsta domstolen eller är det lagstiftarna eller vem är det egentligen som bär skulden för det?
Det är skulden, om vi nu ska prata om skuld.
Ja, men jag säger det, om vi nu ska kalla det för skuld.
Ja, jag köper ditt ordval där. Det är naturligtvis Högsta domstolen. De har ett långtgående spann när det gäller just straffmätning att göra bedömningar i de här sammanhangen. Och lagstiftaren, enda sättet för lagstiftaren egentligen är att komma till rätta med det här som vi då alla tre är överens om. Varför framstår som ett problem, det är ju att i så fall extremt höja straffminimum för de här brotten och då tvinga domstolen att döma ut den här typen av straff. Men det här är en typisk rättspraxisfråga som i prejudikatsform från Högsta domstolen nu har kommit, där man slår fast att 100 grova barnvåldtäkter är i det här sammanhanget inte tillräckligt för maxstraffet. Va?
Men vi bär ju också lite skulden för det här, men jag tycker inte att jag har hört någon direkt förklaring av någon ledamot från Högsta domstolen i media av den här domen överhuvudtaget. Jag har hört någon kommentar från Petra Lund, riksåklagare, men ingen kommentar från någon ledamot som har varit med och dömt av det här målet. Och den skulden bär ju vi då, så att säga. Vi har inte frågat dem heller, men hur tror ni att de skulle förklara det här?
Det är ju jätteflummig skrivning rent ut sagt i domskälen kring varför man inte kommer fram till att maxstraffet ska utdömas. Nu får det här diskussionen lite slagsida tycker jag, för att även om alla vi tre är rörande överens om att det här är principiellt problematiskt, så får vi det nästan låta som tre repressiva personer som sitter här och vill ha högre straff, så brukar det normalt inte låta på den här redaktionen.
Absolut inte.
Utan det här är rent och skärt en principfråga, och utan att gå in på diskussionen kring fängelsestraffets effektivitet eller om vi överhuvudtaget ska ha den typen av straff, vilket är en helt annan diskussion. Och om vi nu konstaterar att den barometer eller den måttstock vi har för brott idag är just fängelset längd, Ville. Det är också lite så här mer rättssociologiskt. Vad får det för konsekvenser, tror du, när man då ser att det här inte det räcker inte helt enkelt?
Nej, men jag tror att det kan minska tilltron till rättssystemet. Alltså, bland vanliga människor. Att man tappar tron på att de så att säga, straffen som utdelas är tillräckligt tuffa. Sen är vi ju många som vet att ett fängelsestraff inte leder till bot och bättring och för alla och att det är den vård eller hjälp man får.
Det var just den diskussionen vi inte skulle ha.
Jag tycker också att HD hade möjlighet här att skicka en signal då möjligen till lagstiftare att ja, men nu har vi nått max här. Nu är vi uppe i de 14 åren. Om den här typen av brott ska prövas igen och det kommer de att göra, då behöver vi mer utrymme. Därför att nu har vi nått taket.
En annan sak som har inträffat och är högaktuell den här veckan diskuteras är Swedbank. När man utreder om det förekommit grovt svindleri och man utreder också penningtvättsbrott i det här sammanhanget. Det här är allvarligt, säger allt från ministrar och finansinspektioner till privata förståsigpåare i finansvärlden. Vad tycker du, Erik?
Ja, men det som har framkommit är Uppdrag granskning har tillsammans med SVT Nyheter kontrollerat ett stort antal transaktioner och se, finns det några så kallade flaggor i det här? Någonting som borde ha fått Swedbank att höja på ögonbrynen och fråga sig, är det här verkligen legala transaktioner eller är det här en del av penningtvätt? Och vad SVT och UG då har gjort är att de har hittat en mängd sådana flaggor som Swedbank själva borde ha hittat. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det så att de inte har gjort den här kontrollen? Eller har de gjort kontrollen och helt enkelt sett att det här är bra kunder? Så att vi anmäler inte det här, vi kör vidare.
Ja, jag tycker på något sätt att det här drar ju ett löjets skimmer över hela banken på något sätt. Jag vet inte, kanske, jag ska inte blanda in andra banker och säga bankväsendet, men jag tycker på något sätt att det är väldigt oroväckande. Alltså att det går till så här på våra svenska banker. Och jag undrar vad Finansinspektionen har för ansvar för det här.
Ja, den frågan ställer sig många och bland annat advokaten Raoul Schmidt som i veckan skrev en analys om detta i Dagens Juridik där han med ganska starka argument dömer ut både den svenska lagstiftningen på området och även möjligheterna för myndigheterna att agera i den här typen av sammanhang då. Han sätter då, om vi ska uttrycka oss så, sin tilltro till eller tror att det som kommer bli avgörande i sammanhanget är vad de amerikanska myndigheterna kommer att göra eftersom Swedbank även kan prövas utav amerikanska motsvarigheter till de svenska finansinspektionen och ytterst domstol där eftersom aktien handlas där och man har transaktioner med USA. Min personliga reflektion är väl också att det här är någon form av sån här institutionell fartblindhet. Stora banker och försäkringsbolag, börsnoterade bolag och så vidare. Ibland går det så snabbt så att de inte riktigt själva tycker att de varken kan göra fel eller gör några fel. Jag vet inte.
Nej, men det kan ju prövas av USA, men oavsett om det gör det eller inte så kan USA säga att nej, ni får inte handla med dollar längre. Och då är det slut för Swedbank. Det går aldrig att driva en bank utan att ha tillgång till dollar.
Nej, det här är alltså en av de svenska storbankerna.
Ja,
det är
verkligen.
Inte bara svenska utan Nej. Det finns i andra länder också.
Men jag tycker också att det som är lite problematiskt i den här frågan det är ju att man som medborgare får utgå ifrån att Sverige kommer att rädda Swedbank oavsett vad som händer. Och då känner man lite så här, kan bankerna göra precis vad de vill och ändå klara sig? Styrelsen klarar sig, möjligen avgående vd kanske också klarar sig, det blir någon tvist där. Men vad får man för tilltro till bankerna då?
Nej, men det är den diskussion som är i sammanhanget vid alla bankkriser uppkommer. Ska staten, är varje enskild bank verkligen så viktig att staten till varje pris ska gå in och rädda den? Innebär att en bank aldrig får gå i konkurs i Sverige?
HQ Bank var det ju inte.
Nej, men det var inte en stor bank heller. Och det kanske var därför man lät den gå, för den fick inte sådana konsekvenser som till exempel en nedlagd Swedbank skulle komma att få. En annan fråga som är ständigt på tapeten i branschen är ju nämndemän, va? Nu har vi en rättegång som måste tas om till följd av en nämndeman som har haft åsikter och bloggat och så här. Erik?
Ja, men det var ju det här fallet med Elin Ersson hette hon, en ung kvinna i Göteborg som ställde sig upp på ett flygplan för att stoppa en utvisning. Hon dömdes i tingsrätten för detta brott mot luftfarts någonting.
Luftfartslagen, ja.
Luftfartslagen. Och då visade det sig efter en granskning av Svenska Dagbladet att en av nämndemännen, en sverigedemokratisk nämndeman, redan flera månader tidigare på Facebook hade kommenterat en artikel om det här och skrivit brottsling om Elin Ersson. Efter att detta uppmärksammades så har nu då hovrätten beslutat det här rättegången måste tas om. Och det är ju naturligtvis allvarligt och sätter fingret på hur är det nu med nämndemän och politiskt tillsatta domare.
Gång på gång i klaveret, nu ska vi säga att det är minoritet av nämndemän som gör det här, ska jag säga för formens skull. Men jag menar, senast hade vi uppmärksammat Solna-ärendet där nämndemän då ansåg att en person borde frias till följd av att han kom från en finare familj. Ska du ha nämndemän, Bille?
Ja, jag tycker det finns både plus och minus med nämndemän. Det är ju problematiskt att de är politiskt tillsatta och har då, om man får se det som ett problem, bristande juridiska kunskaper. Men det kan ju även vara en tillgång och ska ju vara en tillgång med det här systemet att de inte har juridiska kunskaper. Och jag tror att det i vissa fall kan leda till att man som nämndeman tvingar den lagfarne domaren att vara mer begriplig i sina formuleringar och förklara för den som inte är jurist varför man som domare i egenskap av jurist kommer fram till en viss slutsats. Nej. Så jag tror att det finns både plus och minus med det här.
Ja, nej, det blir ju ofta en lite koketterande ibland i juristkretsar där man kanske använder ett fikonspråk som inte vanliga människor förstår. Och även om man som lagfaren domare begriper hur resonemangen går så måste det även göras tydligt för parterna och där bidrar ju naturligtvis lekmannadomarna. Det politiska tillsättandet är ju det som mest ifrågasätts. Sen kan man diskutera, ska det vara ett jurysystem som man har i anglosaxiska länder, det vill säga en inblandning av icke-jurister i den dömande verksamheten som enbart svarar på frågan guilty or not guilty och inte deltar i prövningen av rättsfrågor och straffmätning och allt vad det nu må vara som ligger utanför själva bevisvärderingen. Och ja, men tittar man på USA till exempel så har vi jurysystemet där juryn först beslutar om personen överhuvudtaget får dömas. Det vill säga, säger man not guilty då får överhuvudtaget inte domstolen pröva skuldfrågan. Men säger man guilty så ger man domaren eller domstolen alltså rättighet att fria eller fälla för den delen också. Och det där är ju en variant.
Och bestämma straffet.
Och naturligtvis bestämma straffet. Va? Och det där är ju en variant. Däremot så har man då den grundregeln att om du frias av en jury, det vill säga av folket, då kommer aldrig en domstol att få döma dig. För du kan alltså inte heller överklaga en friande dom som är jurybaserad i till exempel USA. Så det gäller att åklagaren med stor fasthet och i ett sammanhang lägger fram en tung bevisning så att även juryn förstår att den här människan är då guilty.
Men sen tror jag också en sak som ingen någonsin kommer erkänna men som kan vara en faktor i det här är ju att det faktiskt är betydligt billigare att ha nämndemän än att ha fler juristdomar.
Ja, så är det ju säkert. Sist men inte minst EUs framtid och framförallt Storbritanniens framtid i EU är en ständig följetong och kanske närmast att betrakta, om man får använda ordet, dokusåpa i en sån här allvarlig situation. Vad är det här? Vad händer? Vart kommer det ta vägen? Kristallkula här på slutet, Erik.
Gud, om jag det visste, och jag höll på att säga, om jag brydde mig. Det borde jag naturligtvis göra. Det här är oerhört viktigt. Det är viktigt för EU, det är viktigt för svenskarna, det är viktigt för alla brittiska medborgare som bor i EU-länder. Men det får gärna ta slut snart. Vi får gärna komma till vägs ände. Just nu känns det precis som du säger. Det är som en dokusåpa där brittiska tabloider har julafton varje dag med nya rubriker. Men vi måste komma någonstans snart. Alltså det räcker nu.
Jag halkar in på ett rätt intressant klipp på sociala medier igår. Där den här mycket karismatiska talmannen i underhuset sa på någon fråga att jag är inte säker på någonting. Jag vet inte vad jag ska vara säker på. Det enda jag vet är att Roger Federer gjorde en fantastisk insats i gårdagens tennisfinal i Miami. Och det säger väl ganska mycket om vad de ligger i sina förhandlingar i underhuset också. Det är ju ingen som vet vart detta är på väg.
Nej, jag tror inte att någon vet var det är på väg. Och jag vet inte, jag har själv ställt mig frågan många gånger. Kommer det verkligen bli någon Brexit trots folkomröstningen? Vi får se. Det här var alltså det första avsnittet av dagens Juridikpodden med Erik Tagesson, William Eriksson och själv heter jag Stefan Wahlberg. Tack för att ni har lyssnat.